Hej och välkomna till Medberoendeklinikens podcast. Jag och Thomas sitter med Anna. Anna klient efter en 3 dagars helgintensiv. Hej Anna.
Hej Thomas.
Hej. Vi har precis avslutat och ätit lunch. Och så satt vi oss här oförberedda. Det är bara det att vi sagt att vi ska spela in en podd, ingenting mer. Och vad händer då?
Jag frågade dig om principerna först och främst. Det spritter ju i mig på ett sätt för att jag blir nervös, för att jag vill prestera i form av att jag vill att den här podden ska ge någon någonting.
Ska vi börja med att bygga en grund? Vem är Anna som pratar? Svårt efter en helg.
Det är därför jag är liksom medberoendekliniken, tänker jag. För att jag har väl kommit till insikt mer och mer under den här resan vem Anna är. Och nu när du frågar mig vem är Anna, då tänker jag direkt på min 5-åring. Då tänker jag direkt att ja, men det är en sprallig tjej med inga framtänder. Hon har rutig klänning. Hon är en knäppis som hittar på, hon fantiserar ihop lekar av allt hon gör. Jag ska väl säga då. Men om det hade varit i ett sammanhang, det hade fått frågan som inte hade varit det här sammanhanget, vem är Anna? Så vet jag inte om jag hade beskrivit mitt 5-åriga jag.
Vad var infallsvinkeln till att du kom hit? Vad var det som gjorde att du tog kontakt? Vi pratade just nu på lunchen om vårt första möte.
Jag har svårt att komma ihåg vad det var specifikt. Det är liksom en, jag har i flera år vetat att det finns saker som jag kanske egentligen borde bearbeta, men inte gett dem utrymme eller plats. Ja, och sen var det genom att min syster har hjälp av en psykolog. Hon berättade om ett ämne de hade diskuterat. Och då handlade det om auktoritära personer. Och det berörde mig väldigt djupt direkt att men jag har också problem med auktoritära personer. Jag har också problem när människor höjer rösten eller säger vad som är rätt. Och då tänkte jag att det är där problemet ligger någonstans. Men så började vi prata om det, jag och min syster då, att vi grävde djupare i det. Jaha, men varför är vi rädda för att någon skriker? Är det någon som har gjort det hemma då? Som har gjort att man har känt rädsla? Och så bara gick det tillbaka och baka och baka. Och då insåg jag att nej, här tappar jag det. Nu vet jag inte vem jag är eller vad som har hänt eller någonting. Och då bara blev det direkt att jag började söka på det. Liksom de här olika symptomen, kan man väl säga. Och då kom jag ganska fort in på just, jag vet inte vad man säger, sjukdomen medberoende. Och då kunde jag ju enkelt känna igen mig i alla de personerna, i alla de historierna. Jag började lyssna på någon podd. Jag bara så här, det där är ju jag, det där är ju jag, det där är ju jag. Och då förstod jag att jaha, det kanske är någonting som inte står helt rätt liksom. Och då skrev jag ju till medberoendekliniken bara i någon sån här funktion där man skrev in. Jag minns inte exakt vad jag skrev, men jag har liksom för mig att jag skrev någonting om att jag är uppvuxen i en familj där det finns missbruksproblematik. Och jag vet inte vad jag har tagit för skada av det här. Jag vet inte vem jag är. Och jag behöver reda ut det.
Det var ungefär så du skrev.
Ja, du har tittat på det eller?
Ja, jag kommer ihåg det.
Ja.
Vad gör du här?
Alltså just här och nu.
Nej, vad händer i den här processen? Hur länge har det gått?
Det började ju med samtal med dig. Och sen ganska så fort så började det ju med de här helgintensiverna då. Eller intensivhelgerna. Och det här är min fjärde gång. Vilket innebär att jag då har hållit på med det här i 8 månader. Ja, vad är det som händer? Vad händer inte, tänker jag.
Beskriv processen.
Alltså, det första som hände var ju att jag kom hit och så tänkte jag, här ska jag hitta en lösning. Under något samtal med dig så sa ju du, Anna, du skulle kunna kasta dig eld för att få lösningen på det här. Så här, ja, snälla. Det kom upp ganska fort olika trauman som jag har varit med om, men det var liksom första lagret av traumat, så att säga.
Som var
till exempel att det första, en av de första sakerna som kom upp var att jag har tagit ett ansvar som inte har varit mitt att ta.
Som barn.
Som barn. Det bröt jag ihop för ganska fort, men på något sätt hade jag väl förmågan att lämna det lika fort där. För det var först på min tredje dag. Jag minns det ju så väl. Alltså natten mellan lördagen och söndagen, då natten mellan dag 2 och dag 3 på min första intensivhelg, så fick jag ju något typ av uppvaknande. Jag låg ju vaken hela natten och fysiskt skakade, grät, blödde näsblod, bara tumlade runt liksom i mig själv. Och så helt plötsligt blev allt stilla. Och så tändes en liten tändare. In i hjärtat. Och då såg jag ju henne. Anna. 5-årig Anna som jag beskrev precis. Det blev så himla tydligt. Det var helt glasklart. Och då fick jag ju sån rå ångest. För att först då insåg jag att oj, jag har inte varit närvarande. Ja, någonsin. Men främst
hur länge
då
du har övergett henne.
Och det sköljdes ju över en tacksamhet. Jag grät ju av lycka för att jag blev ju så glad att hon ändå stod där med tändaren. Hon var, det blev liksom första grodden på det här lilla fröet. Och då blev jag närvarande i det. Och då vändes allt upp och ner. Men ändå till rätt sidan på något sätt.
Jag vill beskriva min Anna, den som jag har framför mig.
Okej. Gör det. Jag gör det.
Du är väldigt mycket en paradox. Du är, jag sa det till dig igår, att vi brukar prata om dig som vår nästa vd. Du är, känns otroligt liksom äkta, ärlig, sann, pålitlig, lojal, trygg. Det du tar på dig, det löser du. Du är väldigt lätt att tycka om. Du är väldigt tydlig med gränser, integritet. Har en otrolig förmåga till närvaro, samtidigt som du är väldigt tydlig med att du är du och den du har framför dig en annan. Sådär. Samtidigt som det är nästan princip motsatsen i dig. Du pratar högt och tydligt. Samtidigt så känns det som att lilla Anna där inne, hennes röst hörs nästan inte. Vad säger du när jag säger så?
Alltså, jag tycker om beskrivningen.
Mm.
Jag tycker det låter som en bra person.
Mm.
Jag tycker att jag känner mig inte alls igen. Och det sa jag till dig också. Jag känner mig inte alls igen det här att jag har en tydlig gränssättning och liksom integritet. För det känner jag att jag saknar helt.
Mm. Det jag tror att du gör, det är att du hittar vad den andra personen behöver för gränssättning. Och så hjälper du den att sätta den.
Mm.
Så slipper du.
Jag har alltid tänkt så här när jag träffar en människa. Jag är ju verkligen duktig på att kameleonta eller liksom kamouflera eller sådär. Jag tar alltid in och känner, det är som att jag har varit med om alla känslor i hela mitt liv. Så när jag träffar en människa så kan jag så lätt ta på den att oj, den här tycker det här är obekvämt, eller oj, den här är lite blyg, eller oj, den här är framåt. Och då vet jag exakt hur jag ska bemöta den personen för att den ska bli bekväm.
Mm. En annan och viktig del är det är att skammen är väldigt mycket liksom sjukdomstillståndet, och den infiltrerar sig i allting. Den känns, det går nästan inte att uppfatta någon skam hos dig. Du känns nästan helt skambefriad. Och när du känner skam så blottar du den direkt, du befriar dig från direkt. Du visar den och du liksom, så släpper du.
Ja, för, men jag, det är sant.
Mm.
För jag har inte känt någon skam.
Nej.
Och en grej som jag brottades med jättemycket när jag var liten, det var att jag aldrig hade dåligt samvete.
Mm.
För någonting. Så jag fick liksom intala mig själv att, men för att vara en bra människa så måste du få dåligt samvete om du har gjort illa någon.
Mm.
Och sen kunde jag helt plötsligt gråta över allt och tycka synd om alla.
Mm. Vad är ditt problem idag? Vad gör du här?
Mitt problem är att jag det finns väl inte kanske bara ett problem, men att jag flyr jättelätt in i andra personer. Jag upplever att jag flyr närvaron.
Mm.
Och jag binder till mig personer.
Mm. Det känns som att varje gång som du liksom får fatt på dig själv så börjar du gråta jättemycket.
Mm.
Varför är det så viktigt att fly dig själv? Slippa dig själv. Och gärna skamperspektiv då. För det är skammen som gör att vi kan förneka oss själva.
Alltså jag skäms ju för att inte veta vem jag är. Och jag skäms, nu när jag har fått syn på mig själv, så skäms jag ju jättemycket när jag inte är med mig själv. Men jag har fortfarande svårt att se min skam. Jag är fortfarande det som du beskriver.
Mm.
Så att för att komma till den här punkten, när jag verkligen, det behöver inte vara att jag gråter, för igår var jag så nära mig själv, så nära, och bara skrattade. Men för att komma dit behöver jag typ traggla ett mantra i mitt huvud för att göra mig tillräckligt ledsen.
Mm.
Typ, om du säger någonting till mig, för du ser någonting i en situation, så säger du, ja, du blev avvisad eller något.
Mm.
Måste jag säga det? Ja, jag blev avvisad. Jag blev avvisad. Jag blev avvisad. Tills det landar.
Mm. Du säger att du kan gå in i andra för att slippa dig själv. Liksom. Det blir gränslöst.
Mm.
Vad får du för konsekvenser?
Ja, konsekvensen vet ju, eller är ju, att jag aldrig vet vad jag känner. För jag känner bara vad den andra känner.
Mm.
Jag går ju helt in. Jag får ju, när någon i min närhet som jag bryr mig om säger att jag är stressad över det här, eller jag har ångest över det här, då får jag vrålångest. Och blir superstressad. Då känner jag det. Fysiskt.
Mm. Och så gör du allt för att kunna hjälpa till.
Ja. Sen har jag liksom fått olika verktyg för det där. Nu på vägen, så att för ett halvår sedan så hade jag väl kanske snarare gett exempel på, men skriv en lista, se till att du får ihop det där, så där, till att nu bara fråga och sitta. Men det tar ju inte bort den här känslan från mig.
Nej. Vad har vi gjort i helgen?
Ja, alltså, i det stora hela, det första som dyker upp är ju liksom att vi har delat och helat. Mm. Vi har ju delat med varandra. Och jag har helats vid många olika tillfällen.
Känner du hur svårt det är att få fatt på dig nu när vi pratar?
Ja.
Att du har flyttat in i mig för att se vad är det för svar du ska ha? Vad vill Thomas ha?
Ja, inte helt, men
Nej.
absolut, det var ju det jag kände när vi kom in och vi skulle börja podda, att vad är det du vill få ut av den här podden? Vad är det jag ska ge till de som lyssnar?
Vad ska du ge till dem?
Ja, jag ska ju egentligen ge mig själv. Men
Säg vad du...
samtidigt så känner jag att jag sitter här och är lugn i mig själv. Det är som du säger, det är paradoxalt. För att absolut, jag känner någon typ av stegring liksom i bröstet att det här är viktigt. Samtidigt som jag helt när jag pratar släpper det och säger någonting och sen kommer jag tillbaka till det i mellanrummet.
Så det är viktigare än vad du är.
Nej, men i det här sammanhanget, nu säger jag emot mig själv, i det här sammanhanget så känner jag att jag är inte så betydelsefull. Men meningen innan sa jag ju att ja, de vill ju ha mig.
Du börjar med att prata om en auktoritetsproblematik. Och nu säger du att du ger makten till lyssnaren. Du ska leverera någonting till lyssnaren. Utan att du är med. Du försöker ge lyssnaren vad lyssnaren vill ha istället för dig. Vad gör du här? Varför är du här? Det är det lyssnaren vill veta.
Men jag har fått bevis på att jag är så lycklig i stunderna när jag är med mig själv. Med mitt 5-åriga jag. Jag känner ju det så starkt. Nu blir det liksom helt bara så här.
Om du överger dig själv och pratar till en lyssnare. Vad är det för sätt? Vad är det för lyssnare? Vem är lyssnaren som får makten om dig?
Nej, jag vet. Jag går ju in i mitt medberoende.
Hur känns det?
Ångestfyllt.
Och det känns inte som att du och jag sitter här tillsammans. Du sitter där och ser en massa människor emellan och så sitter jag här. Skäms du för att de lyssnar när du och jag pratar?
Nej, jag skäms för att jag inte ger dem det jag tänker att jag vill ge. Jag skäms över att rösten i mitt huvud har rätt. Att den säger, gå nu in och leverera bara. Och så säger jag nej. Det ska jag inte. Jag ska gå in och bara prata med Thomas. Och så ger jag den rätt nu. Det skäms jag över.
Och varför blir du ledsen?
För att jag inte kan kontrollera det. För att det inte kan vara naturligt. Jag blir ledsen för att jag gör dig besviken. Jag blir ledsen för att jag vill inte att du ska tro att det inte är äkta, den relationen vi har. Att du ska tro att allt som jag ger dig och delar till dig är fejk.
Du får inte vara fake.
Nej, Jag vill inte vara fejk.
Varför är vår relation viktig?
Därför att jag känner äkta tillit till dig. Du betyder mycket för mig. Därför vill jag inte såra det som vi har. Eller smutskasta det.
Så rädslan för att förstöra det gör att du förstör det? Jag tänker, när du är så rädd att förlora det, så är det ju som att det är faktiskt ett behov du har. Alltså det är ett behov att ha en sån relation.
Att ha en ärlig relation?
Ja, om vi har en bra, ärlig relation, så får den liksom inte försvinna. Och då blir rädslan så stark så att den tar över. Och så förstör man den för att man är så rädd för att förstöra den. Vad är behovet? Vad är det som händer i vår relation som är så himla viktigt? Som inte bor i dig, som inte är självklart.
Ja, men det är att det finns en ömsesidig kärlek här i den relationen. Jag känner att, alltså, när du sa till mig igår så här, Anna, du är så viktig för mig, då känner jag bara, va? Gud, jag gick sönder. Jag blev så glad liksom och bara grät. Och så känner jag så här, är det någon som har sagt så där till mig någon gång med liksom den känslan? Då blir jag ju jättesorgsen. För att jag känner att jag inte har känt det. Att någon har sagt så. Även om det liksom har kommit ut i ord. Och därför är det så viktigt att inte förstöra det.
Varför skulle en fin och ren person förstöra någonting?
Jag tänker att en fin och ren person förstör ingenting.
Nej. Så du är inte det? Eller tror inte att du är det?
Det kanske inte är djupet.
Eller inte förtjänar att ha en sån relation.
Alltså, jag känner att den här femåringen är jättefin. Jag kan verkligen känna kärlek för henne. Men jag känner mig inte helt... Jag pratar om henne som att det är någon annan. Och det var därför det var så konstigt när hon flyttade in i mig igår. För det var så självklart. Men jag har en stark röst som du säger, och det är inte så enkelt att höra den där andra rösten.
Det känns lite som att du överröstar henne.
Jag försöker komma på hennes karaktärsdrag. Och så försöker jag komma på hur jag ska göra för att vara som henne. Men jag förstår ju intellektuellt sett att det är ju inte så jag är henne, utan jag måste ju bara vara henne. Jag kan ju inte komma på hur jag ska vara henne.
Jag tänker ju snarare att Det är du som ska flytta hem till henne. Hon är ju redan hemma.
Mm.
Knacka på och fråga om det är okej att du kommer in.
Mm.
Det är du som är förvirrad, inte hon.
Jag känner ju, hon har massa svängrum och liksom är så tydlig.
Hon syns ju i dig. Hon är ju den här liksom på något sätt motsatsen till dig som är yvig och slarvig och flänger runt och tappar saker och snubblar. Och det är också som att det ska hon skämmas lite för. Om hon ska få vara, då måste hon vara lite udda, lite fel, lite konstig.
Jag hör ju liksom kommentarer som har kommit kring det. Alltså från när jag var liten att gud, du är så disträ.
Mm.
Och då har jag liksom sett det som pikar att jaha, men det kan man ju inte vara då. Eller att jag har skämtat liksom och dragit till ett ansiktsuttryck eller fuldansat fast på riktigt eller så här. Och så får man bara blickar eller liksom okej. Jag insåg väldigt, väldigt snabbt att en viss del av henne går hem.
Mm.
Och en viss del inte. Det här positiva och levnadsglada och studsande, det funkar ju hos alla.
Mm. Lite tokigt.
Men, ja, men det här kufiga liksom. Att så här, är hon seriös nu? Eller inte? Det gör ju att människor blir rädda. Tänker jag nu.
Mm. Jag tänker att du positionerar dig. För att slippa bli avvisad.
Positionera mig vart?
Nej, men att du tar en ganska tydlig och klar roll som är ofarlig och inte hotar någon.
Mm. Så har det alltid varit.
Mm.
Ingenting blir farligt, men ingenting blir äkta.
Mm.
Behöver inte välja vilket lag.
Mm. Ja, precis.
Blir skolans bästa kompis.
Mm.
Då får jag bekräftelse i det. Mm. Det funkar ju. Hela mitt liv fungerar ju. Och det är därför det blir ännu svårare.
Och det är det som jag tänker också är lite, det är jag faktiskt lite nyfiken på, att du har ett väldigt bra och fungerande liv. Och ändå så ska du vända upp och ner på allting i den här terapin.
Ska vända upp och ner vet jag inte. Men
du gör ju det. Du är väldigt mån om att vara väldigt delaktig.
Du menar att jag vänder upp och ner på mitt eget liv genom att vara delaktig?
Men du är väldigt delaktig. Du är väldigt, du är väldigt liksom, extremt närvarande i gruppen. Det är väldigt tryggt att ha dig i gruppen. Man vet precis var du är någonstans. Och att du uppfattar allting och ser saker. Ja, varför gör du det här? Jag undrar faktiskt det. Det är...
Jo, men för att jag känner mig taskig mot mig själv. Det kommer stunder där det bara rinner över mig.
Mm.
Liksom, att jag är Ja, men att jag inte hör den där rösten, det får jag panik av. Att jag liksom inte kan ta tillvara på mig själv. Men sen tror jag också att det är, alltså varför jag gör den här resan, varför det kom nu, är ju för att jag har två små barn.
Mm.
Som jag är medberoende till.
Hur då?
Jo, men
du har ju en bild av att du är en, i de här delarna ska jag säga, för du är en bra mamma och du vet att det i de här delarna så tycker du att du är en jättedålig mamma. Hur då?
Ja, men att jag har svårt att veta när jag är övertramp. Jag har svårt att veta när jag förminskar mina barn. Jag, alltså, det finns ett ändå före och ett nu i mitt föräldraskap. Före liksom intensivhelgerna så var det väldigt mycket så att, men jag har ju berörts jättemycket till exempel av en historia här i helgen där jag så här landade i en egen historia där jag låst in min son på hans rum.
Mm.
Och har liksom sagt, den här gången låser jag med nyckel.
Mm.
Och kunna se det nu är ju så här, ja, men förgörande liksom. Men nu när jag sitter och pratar om det så känner jag så här, jag var inte förmögen att göra någonting annat då.
Mm.
Ja, och nu så är det en helt, alltså jag är en helt annan förälder.
Mm.
Jag har verkligen liksom bara börjat vara med mina barn. Och det har ju gjort att, alltså båda mina barn kan inte kommunicera riktigt än, men den äldsta har börjat uttrycka känslor.
Mm.
Helt plötsligt.
Mm.
Och bara beskriver att han är orolig för saker och ledsen för saker, och det har liksom aldrig funnits förut.
Mm.
Och det gör ju mig jätteglad.
Tidigare har det varit mer ett reaktivt beteende, eller?
Ja, men tidigare har jag läst på hur man är en bra förälder.
Mm. Mm.
Ja, men det är bra att om barnen skriker för mycket, lås in dem på rummet, eller låt dem skrika. De kommer sluta skrika till slut, för då somnar de.
Mm.
Ja, men då måste ju det vara okej då. Även fast jag har känt bara, nej, fy fan, nu går jag in.
Mm.
Sen har jag gått in till slut, för jag har liksom inte klarat av det. Men det har varit flera sådana situationer som jag inte har kunnat hantera. När jag ser på det nu, liksom att jag helt misshandlat dem. I alla fall den äldsta.
Du har behandlat dem som du behandlar dig själv.
Ja, kanske. Det är ju, svårt.
Ska vi titta på det? Varför är det viktigt att hämnas på dina barn?
Ja, men nu känner jag, när du ställer den frågan, då känner jag mig liksom lite förnärmad och bara så här, fast nu gör jag inte det längre, Thomas.
Mm.
Lite så där känner jag då, att så här, stopp.
Mm.
Så.
Mm. Bra.
Men jag har ju inte, när jag har gjort någonting mot min son då till exempel, stängt in honom på hans rum. Det är ju för att jag har inte klarat av att hantera situationen som händer. Att han till exempel ligger på sin lilla syster som är ett spädbarn. Då bara, jag kommer ju specifikt ihåg den här situationen, för då blev jag som en lejonhona och bara ryckte bort honom och slängde in honom på hans rum och låste. Då var han 1 år och 11 månader när han blev storebror. Jag kunde inte förmå mig att se att det var något rop på hjälp eller sådär. Mm. Utan det var bara i min värld taskigt.
Han var elak.
Och han förstod inte. Han fattade inte att man inte gör så. Han blev arg. Att han inte förstår det.
Kan du se din elakhet, din ondska, som du speglar dig i honom?
Nu förstår jag inte.
Alltså när du ser honom som elak, ser du dig själv du speglar.
Mm. Alltså om jag kan se att jag har ondska i mig, absolut. Mm. I den situationen kan jag ju absolut se på det. Att så här, men
situationen är ju en konsekvens av att du känner det. Mm. Din ondska.
Mm.
I dig själv, om dig själv. Vad är det för ondska i dig som du måste försöka förhindra, ta bort eller förändra eller förneka? Den ska inte drabba världen.
Alltså jag har en tanke om att jag aldrig vill någon väl på riktigt.
Mm. Det är en fake.
Mm. Jag har lärt mig att vilja människor väl.
Mm.
Men jag vill inte det på riktigt.
Mm. Varför vill du hämnas?
För jag tycker att människor har varit elaka mot mig.
Mm. Vad har de gjort?
Tvingat mig att göra saker som jag inte vill.
Mm.
Jag har liksom inte förmått att säga nej alla gånger. Utan jag har gjort saker som jag inte vill. Och de gången om jag har sagt nej, då blir det extremt överdrivet och liksom utspelat och väldigt, nej jag vill inte, det kan vara väldigt liksom liten sak som kan få mig att känna mig trampad på eller orättvist behandlad.
Mm.
Och då kan det vara att det har varit flera saker, men så kommer det en som grädden på moset och då bara.
Mm. Alltså det är du och jag som sitter här och pratar, så vi får ta oss och här och nu som exempel. På vilket sätt kan jag svika dig här och nu?
Genom att, ja men direkt när jag tänker så är det ju direkt så här i mitt medberoende, så tänker jag att du skulle säga att det här är inte bra, det här vill jag inte spela upp för någon.
Mm.
Det var inte bra gjort.
Och hur skulle det kännas om jag sa det?
Jag skulle känna mig jätteskamsen. Jag skulle skämmas och tänka bara så här. På ett sätt hade jag tänkt också på, men hur kunde han inte se det då? Men då var jag väl inte redo för det.
Mm.
Hur kunde han utsätta mig för den situationen? Så tänker jag nu.
Så du är väldigt sårbar.
Ja, det är jag då.
Men du tar strategin att skamma bort dig själv för att skydda dig.
Men jag har ju lärt mig att det är fint att vara sårbar också. Att det är bra att vara sårbar.
Mm.
Så jag kan absolut säga så här, jag är sårbar.
Ja, men den att, strategin.
Ja, men att vara sårbar på riktigt innebär ju att du ska döma mitt riktiga jag.
Mm.
Och då är vi genast inne med nålen i hjärtat och inte bara på fronten.
Sticka på huden.
Mm.
Gör det här med livet som insats.
Alltså jag tänkte direkt när jag fann den här lilla ljusglimten i bröstet. Så kände jag bara så här. Att backa nu är ett självmord. Då kan jag lika gärna se mig själv strypa det här barnet framför mig. Det är liksom... no go. Men sen så det är också paradoxalt, för att på ett sätt så tänker jag så här: nej, jag skulle inte kunna dö för det här, för jag skulle inte kunna dö från mina barn. Jag måste finnas kvar och vara deras mamma.
Mm.
Och på ett sätt så tänker jag, ja, men om jag är kvar och är som jag är, då kan jag lika gärna döda mina barn.
Mm.
För då växer inte de upp med en äkta mamma.
Mm. Vad känner du när du säger det?
Jag vet inte. Ibland är det tydligare, ibland inte. Men jag känner mig stolt många gånger över att jag, ja, men låter henne komma fram, mig själv. Och det relationen till barnen är det forumet där det är lättast, för att där är det okej att leka och klanta sig och ramla runt. Och jag är ju liksom fronten på oss tre när det handlar om att leka. Sådär. Bygga kojor och så. Och på ett sätt så är det ju också den relationen som är som mest skör. För det är den relationen som betyder allra mest för mig. Och nu mellan de här gångerna så har jag varit liksom i början närvarande så. Men de senaste veckorna innan den här helgen så har det varit att jag liksom till och med sagt till mig själv att det är okej. De överlever. Även fast jag stiger ur mig själv.
Mm.
Och då har jag ju... ja. Då lever ju de inte, utan då överlever ju de. Och så har jag klivit in i Martin istället. Som har varit så ledsen och stressad.
Mm. Det är beroende av att bo i andra.
Mm. Mindre och mindre.
Mm.
Men ja. Det är som att jag inte vet någonting annat.
Mm. Nej, precis. Det är därför jag är beroende. Vad skulle du säga är, för det har vi inte pratat om. Vad har fått dig att förlora dig? Som du kan se idag.
Ja, men det har inte funnits någon tillit till mig. Och då har jag inte byggt upp någon tillit till mig.
Mm. Hur har den inte funnits?
Så, ja, när jag säger så... På ett sätt så har tilliten varit stor i den bemärkelsen att jag har fått ta mycket ansvar hemma.
Mm.
Och ansvara för min lilla syster bland annat. Men på ett sätt så har det också hela tiden i... Alltså jag har hela tiden blivit förminskad i mitt... Alltså min mamma har kommit in och sagt orden för mig eller sagt hur jag känner eller avbryter och berättar för någon annan vad jag menar. Och det tror jag liksom har bidragit till då att jag får ju känslan av att hon inte tänker att jag klarar det själv.
Mm.
Och då får jag känslan av att jag inte klarar det själv.
Mm. Och där föddes kampen mot auktoriteten.
Ja, kanske.
Mamma är auktoriteten. Du har en makt över dig som du ska tillbe eller kämpa emot.
Det är så svårt att se min mamma som en auktoritär person.
Mm.
För det är... Alltså min mamma är extremt medberoende. Och det ser ju jag nu.
Och det är just därför vi pratar utifrån systemtrauma. För att mamma, som du säger, hon är inte auktoritär.
Nej.
Men hon är också ett offer för det system som styr henne. Och det systemet är auktoriteten.
Mm.
Det är inte hon, det är systemet.
Exakt.
Mm. Och det är därför vi tappar bort oss. Annars skulle du kunna kämpa mot mamma eller möta henne eller konfrontera henne. Eller. Men hon är inte där. Det är inte hon. Hon säger bara hur det är.
Mm.
Inte för henne, utan hur det är. En förälder kan aldrig tala om för ett barn vem det är. Utan det är ju förälderns system som säger det.
Mm.
För att föräldern är ju där och ser sitt barn. Så den behöver inte säga hur barnet är. Men föräldern tror att hon måste säga det.
Mm.
För att ha kontroll.
Det är en sån tydlig, jag tänkte på det idag, det är en sån tydlig drivkraft i ett barn att vilja själv.
Mm.
Att nu har min 1,5-åring blivit liksom allting så här, själv, vill själv liksom. Jag tänker, gud, hur kan du vilja göra det här själv? Det är ju tråkigt. Liksom, vare sig det handlar om att torka eller liksom städa eller någonting. Men jag tänkte verkligen på det idag, för då sa du, kan själv någon gång sådär. Det är ju väldigt synligt för mig nu.
Mm.
Att klart hon kan själv.
Mm.
Jag gör själv. Och så blir det helt pannkaka och mjölkpaketet välts ut och det rinner mjölk över hela bordet och allting.
Mm.
Och det är fine.
Det är utveckling.
Mm.
Mm.
Men där hade jag absolut kunnat strama åt det. För några månader sedan bara.
Mm.
Jag vet att du kan själv, men jag gör det. Eller något sånt där.
Mm.
Ja, men det här mjölkpaketet är för tungt.
Mm. Och det är fel att spela ut det.
Det blir stökigt då.
Mm.
Och jag skiter i om det är stökigt egentligen.
Mm.
Alltså jag är ju själv stökigast.
Mm. Mm. Om du... Jag tänker på liksom rädsla i att gå in i... Gå in i en sån här process. För när jag pratade med dig första gången så kändes det som att du... Du var inte så rädd. Eller du var rädd, men du gör det ändå. Att du är himla modig. Kan du beskriva det?
Men jag tänker inte efter.
Mm.
Utan det där skrev jag på 5 sekunder, så skickade jag in det.
Mm.
Så tänkte jag inte på det. Och jag vet inte om jag inte har ett konsekvenstänk, eller om människor har sagt det så ofta till mig att du har inget konsekvenstänk. Så jag har blivit modig av det. Jag beskrivs ofta som Pippi Långstrump.
Mm.
Som den här... Det där har jag aldrig gjort förut, så det är jag nog bra på. Det är samma sak. Det är lite av den strategin jag tar till nu, även om det är när jag är närvarande. Att om jag ska säga någonting ärligt till någon, då kan jag inte tänka efter, utan jag får bara säga det fort.
Mm.
Och så får vi se var det landar.
Mm.
För annars kan jag inte säga det. Så att ge sig in i den här processen var ju från start ett sätt bara att hitta en lösning. Det var ju inte något livslångt kontrakt. Och sen när du i vårt första samtal, när jag direkt bröt ihop, då kände jag bara så här: va? Oj, det här... Jag tänkte så här, det där är en man jag ska prata med. Jag kommer ju aldrig våga gråta. Jag kommer aldrig våga visa någon svaghet. Och så bara gjorde jag det direkt. Och då... Men det är som att det bryts hela tiden små strukturer som säger emot mig.
Mm.
Och då fattar jag att... Så går jag tillbaka och kommer in och så... Men på ett sätt kan jag ibland inte förstå att det är en livsresa.
Mm.
Eller acceptera det eller sådär. Och vissa gånger känns det liksom som att oj, men jag tänker inte ens på att det är en livsresa, utan det är bara någonting som jag hela tiden i vardagen gör.
Mm. Det redan är ditt nya liv på något sätt.
Ja, men precis. Och därför blir det också så här... Men det ligger ju någon sanning i också att... Att jag är rädd för att jag ska inte... liksom ta den här processen i mitt hjärta.
Mm.
Annars hade jag ju aldrig reagerat på när du sa du kommer hoppa av, eller vad det nu var jag sa. Annars, för det har landat i mig så här, varför reagerade jag så mycket på att Thomas sa att ja, men du är en sån person som kommer hoppa av. Och då bara så här, nej fan heller liksom. Men så, och då blev det här stora av det kanske lilla.
Mm.
Så kände jag mig jättetrampad på. Tänkte jag, okej, vad är det så att jag tänker så? Att jag ska hoppa av?
Mm.
Men sen så här, okej, det är en tanke. Det är klart jag kommer tänka att jag kommer vilja hoppa av mitt liv då och då, tänker jag. För att det kommer vara... outhärdligt ibland. Och så tänker jag så här, då får jag väl tänka det då. Och det måste vara okej att falla ner i fallgropar.
Mm.
Och då kommer jag tillbaka igen.
Precis så. Jag tillåter alla känslor och tillstånd. Det är det som är vägen.
Men det är fortfarande ett uns av misslyckande i mig. När jag inte, istället för att känna som de här veckorna jag haft hemma nu, att jag har gått ur mitt närvarande. Istället för att så här, insupa det eller så här, och bara det är okej, Anna. Det var tufft nu. Nu går vi tillbaka. Så har jag ju blivit arg på mig själv. Och bara så här frustrerad och känt, men varför klarar du inte av det? Och det är svårare att ta mig ur det än att ta mig ur närvarandet.
Hur känns det nu när vi pratar?
Inte alls stressigt.
Nej.
Jättelugnt.
Har du fått säga det du vill säga? Behöver säga?
Alltså jag har inte så mycket mer att säga nu. Men jag vill ändå någonstans knyta ihop säcken.
Som sagt, vi har suttit i 3 dagar och haft väldigt mycket, väldigt intensivt. Så vi är nog båda lite slut, tömda.
Ändå känner jag att jag skulle kunna gå ut och springa milen nu.
Mm.
Vad skönt att det landade lite nu här i samtalet.
Om någon du känner lyssnar på det här, hur blir det?
Det beror på vem det är. Om det är någon i min närmsta krets så blir det inget konstigt alls.
Fint.
Ja, de andra bryr mig väl inte så mycket om nu egentligen.
Är det någon som du vill ska lyssna på det?
Nej, alltså jag tror inte att det är någon speciell jag vill. Jag känner att jag har vänt upp och ner på så mycket redan. Så jag har sagt allt det här. För jag har tänkt så här, tänk om de dör imorgon. Då måste jag säga det här först. Så att, nej. Jag kommer inte säga att de behöver lyssna på det här, men jag kommer inte säga heller att de inte får göra det.
Ja,
det kommer vara likgiltigt liksom.
Tack så jättemycket, Anna.
Tack själv, Thomas.